God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och nu har vi börjat med Romarbrevet och vi har kommit till del 2. Tyvärr så har det fallit bort precis början av programmet, så det låter lite konstigt när vi börjar. Vill du höra det direkt i närradion, eller direkt i kyrkan menar jag, så kan du lyssna på tisdagar då i Värnamo kyrka klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.
Från Rom som var närvarande på pingstdagen, och de kom ju till tro på Herren Jesus Kristus, och de tog ju med sig evangeliet, eller sina erfarenheter, ja, evangeliet får vi nog säga, tillbaka till Rom. Vi konstaterade också att det var rätt så tät trafik mellan Rom och Jerusalem. Mycket mer frekvent resande däremellan än vad man kanske först tänker sig. Plus att det bodde, så har vi ungefär uppskattningsvis 50 000 judar i Rom vid den här tiden. Och de betalade skatt till templet i Jerusalem, många av dem. Så att det här var skyttetrafik hela tiden. Vi tittade på några namn som skulle kunna vara bland de första. Om ni tittar i Romarbrevets sista kapitel, 16 kapitlet alltså, så har vi de där namnen som vi tittade på i vers, ja, nu ska vi se här. Nu gick jag nog händelserna lite i förväg, därför att det jag tänkte på nu var att Paulus befann sig, ja, vänta nu ska vi se här. Nu håller jag på att dribbla bort mig själv. Vi hade det i 16 kapitlet, ja precis, vers 7. Det ska vi titta på först. Där skriver Paulus: hälsa till Andronikus och Junias, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus. Och Paulus blev ju omvänd, tror man, 35-36 efter Kristus, alltså bara ett par tre år efter Jesu uppståndelse från de döda. Och de här kära vännerna Andronikus och Junias blev kristna före Paulus, och de bor alltså i Rom. Så att de kan ju ha varit ett par sådana människor som var med på pingstdagen. Och likaså tittade vi på, ska vi se, hade vi inte någon mer där som vi tittade på? Priska och Aquila förstås har vi i vers, ja just det, de står ju, jag tittar på fel sida, vers 3 har vi dem, Priska och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. Och om dem vet vi att när de kom till, de blev ju utvisade från Rom, precis som alla judarna blev utvisade från Rom under kejsar Claudius år 49. Och då kom de till Korint, och de var tältmakare och de var på plats i Korint, så att när Paulus kommer dit på sin andra missionsresa så slår han följe med dem, och tillsammans med dem grundar han församlingen i Korint. Så de är hans medarbetare. Sedan när Paulus reser hem till Jerusalem på den andra missionsresan, passerar han Efesus, då har han med sig Priska och Aquila, och så lämnar han dem i Efesus. Och där verkar de då, de undervisar Apollos som kommer dit som bibellärare. Och de blir han hade inte riktigt koll på dopet där, så att han fick undervisning av Priska och Aquila. Och nu när Paulus är på sin tredje missionsresa och skriver brevet till Rom, då hälsar han då till Priska och Aquila, som vi ser här i Romarbrevet 16, vers 3. Då har de alltså återvänt till Rom. Så det där var ett kärt par, måste jag säga. De har alltså varit med och grundat församlingen både i Rom och i Korint och i Efesus. Imponerande. De omnämns på 6 olika ställen i Nya testamentet, och vid något tillfälle så skulle jag gärna göra ett bibelstudium bara på dem, för att de var viktiga, de personerna. Och man kan se på de här olika bibelställena där de är omnämnda, och man kan tänka själv hur det var när de reste hit och dit, hur de medverkade i församlingsbyggande. Någonting som vi borde kunna lära oss av. Nåja, sen var det då frågan, jag tror vi nöjer oss med det från förra gången, och så ska vi nu gå igenom här när, eller varifrån och när Paulus skrev Romarbrevet. Vi har redan rört vid det. Sen så ska vi gå igenom, och det tar nog det mesta av tiden idag, hur vi ska förstå Romarbrevet, alltså hur vi ska nalkas Romarbrevet. Vad ska vi ha för för glasögon på, så att säga. Vilken infallsvinkel ska vi ha? Och det har nämligen skiftat på lite olika tolkningar. Så det tänkte jag skulle berätta för er om det. Och sen vet jag inte om vi hinner så mycket längre. Möjligtvis att vi kan sammanfatta med varför Paulus skrev Romarbrevet. Och sen har jag ett stycke om strukturen i Romarbrevet. Hur det är uppbyggt. Så att det är ganska mycket. Jag lovar inte att vi hinner med allting den här timmen. Men nu är alltså frågan då först varifrån eller när Paulus skrev Romarbrevet. Och då har jag ju redan sagt det, men jag har inte visat er bibelställena. Om du fortfarande har Romarbrevet 16 uppe, så ska du få se här hur man kan komma fram till att han skrev Romarbrevet ifrån Korint. Det står nämligen i Romarbrevets sista kapitel, 16 kapitel, vers 23. Gaius, som är min och hela församlingens värd, hälsar er. Så han bor alltså hos någon som heter Gaius. Och den här Gaius är hela församlingens värd. Och nu, eftersom ni har den här sidan uppslagen, så kan ni bara titta på nästa sida, första Korintherbrevet kapitel 1. Där ser ni i första kapitlet att några håller sig till Paulus, det är vers 12. Några till Apollos, några till Kefas. Då Kristus delad i vers 13. Inte korsfästes Paulus för er, så vers 14. Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er utom Crispus och Gaius. Så där har du denne Gaius i Korint alltså. Och han har blivit döpt i Korint utav Paulus. Och när Paulus bor hemma hos Gaius, så skriver han alltså Romarbrevet. Ni följde med på det. Sen om du går tillbaka till Romarbrevet 16, så finns det en annan person som nämns där i vers 23. Ja, det är samma vers som vi tittade, som Gaius är omnämnd. Det står, förutom Gaius, så står det Erastus, stadens kassör, hälsar er, liksom brodern Quartus. Så den där Erastus är alltså kassör i Korint i sådana fall. Och det stämmer om man tittar på andra Timoteusbrevet kapitel 4. Det här är ju på ett sätt detaljer, men det är ju viktiga detaljer om man ska kunna slå fast varifrån Romarbrevet är skrivet. I andra Timoteusbrevet kapitel 4 står i slutverserna där i vers 20. Erastus stannade kvar i Korint. Så där finns den där Erastus igen. Så nu har vi alltså både Gaius och Erastus förankrade i Korint. Och det stämmer med att Paulus skriver det här då ifrån Korint. Dessutom, ni ska få ett ställe till i 16 kapitlet, Romarbrevet 16, så står det i vers 1. Vår syster Febe, som tjänar församlingen i Kenkrea, vill jag lägga ett gott ord för. Kenkrea, det är ju hamnstaden i Korint. Korint har ju väldigt speciellt läge, så att det är en av de få städerna i världen som har hamnar både västerut och österut. Och västerut heter hamnstaden Kenkrea. Och den här Febe, hon var alltså diakon i Korint, eller i Kenkrea, som är liksom en förort, kan man säga, till Korint. Så att det här talar för att det är skrivet från Korint. Och även om du tittar i 15 kapitlet, alltså Romarbrevet 15, där säger Paulus i vers 23: nu har jag inte längre någon uppgift i dessa områden. Och då jag sedan många år har längtat efter att komma till er, vill jag besöka er när jag reser till Spanien. Jag hoppas att på genomresan få träffa er, och så vidare. Och sen kommer det i vers 25: men nu far jag till Jerusalem med hjälpen till det heliga. Han är ju i Korint, det är ju liksom den sista platsen han är på nu på tredje missionsresan. Och där har han ju med sig den här insamlingen som han ska ha till Korint. Och här skriver han då i Romarbrevet att han är beredd nu att resa ifrån Korint och ta med sig den här hjälpen till de heliga, som det står i vers 25. För det är ju dit han är på väg. Han säger också att han i vers 23 då, att han har upplever att han är färdig med det som då är östromerska riket. Och mitt och längst till västerut i östromerska riket, där ligger ju Rom, och sen västromerska ligger åt andra hållet, alltså mot Spanien till. Så han befinner sig alltså i det området, han håller på att avsluta den tredje missionsresan. Så det är ganska tydligt att det är skrivet ifrån Korint, och då stämmer det också med, som det står i Apostlärningarna 20, vers 3, att han, när han tar sig ner, så står det att han uppehåller sig 3 månader i Grekland. Och det är ju förmodligen Korint då, som ligger i Grekland. Och där är han. Och där är han hemma hos Gaius. Och där skriver han då Romarbrevet. År 56 eller 57. På senhösten och under vintern. Så man kan slå fast det där ganska så precis som ni märker. Nu så ska vi då gå över till hur man kan förstå det här romabrevet, eller hur man har förstått det. Och då är det ju så att på grund av det som kallas den historisk-kritiska forskningen som kom under 1800-talet, som den fick ett genombrott och som har dominerat all teologisk utbildning under 1800-1900-talet, alltså vetenskapens anda, man ska liksom veta precis, det ska kunna bevisas. Då har man ju nagelfarit av bibeltexterna och sagt att det här kan nog vara tillägg, och det här är nog ett inskott, och det här har någon annan skrivit. Många bara sådana här kritiska frågor. Jag säger inte att det är fel, utan det har ju faktiskt lett till att man har kunnat visa att det stämde. Så det har ju fått det resultatet också. Och det ska vi vara glada och tacksamma för. Men då är det som så med Romarbrevet att många har ansett att det här är förmodligen någon typ av rundskrivelse från början. Alltså att brevets innehåll är av den arten. Det är så pass allmänt hållet. Så att förmodligen så är det skrivet. Så är till exempel Efesierbrevet skrivet. Och även något annat brev ytterligare som vi inte har gjort ännu. Men man tänkte sig att han har skrivit brev som skickades runt till alla församlingarna. Så det var inte adresserat till något speciellt, utan just som en rundskrivelse, som en encyklika. Och så skulle det här med församlingen i Rom ha blivit någon sorts tillägg. Att man har lagt till det här till Rom i efterhand. Men det är väl inte så många som tänker så längre, även om innehållet förvisso är rätt så allmänt. Alltså den kommentaren, eller en av de kommentarer som jag har använt, är skriven av en jesuitpater som heter Josef Fitzmaier. Han lever fortfarande, och han har skrivit en kommentar över Romarbrevet som är på 800 sidor. Så vet ni vad jag har att göra på fritiden? Jättespännande är det. Men han tror inte att det är någon rundskrivelse här. Han säger däremot att Paulus har ju tidigare i Galaterbrevet särskilt, som brukar jämföras med Romarbrevet, utvecklat sina teologiska tankar eller sin teologi. Och när han nu skriver Romarbrevet så har han egentligen i en mening repeterat Galaterbrevet, men han har gjort det utförligare. Hans undervisning har under de här åren mognat, så att många uppfattade ju det här som en sorts presentation av evangeliet, Romarbrevet. Den här Josef Fitzmaier, han säger en annan sak som jag har snappat upp och som jag tycker är tänkvärt. Därför att när man ska välja vilka kommentarer man ska läsa, så är jag ju medveten om att de kan ha olika infallsvinklar. Och det här jesuitpatern, han är naturligtvis katolik, så att då är det väl det som syns då i tolkningarna. Och så har jag läst en annan som heter John Stott, som är evangelikal, alltså som i sådana fall skulle vara motsatsen mer eller mindre. Men då visar det sig när man läser från olika traditioner, att, och det här ska man då tacka den historisk-kritiska forskningen för. Det visar sig att eftersom man har läst historisk-kritiskt, vetenskapligt under hela 1800- och 1900-talet, så har ju oavsett vilken tradition man kommer ifrån, så har man ju kommit fram i stor utsträckning till samma resultat. Jag talar nu inte i detaljer utan i stort. Så det finns ju en stor gemensam ekumenisk kunskapsbank. Jag menar om någon från katolsk tradition ska försöka förstå vad Paulus menar med vissa versar. Och någon från evangelikal tradition ska försöka förstå vad Paulus menar med samma versar. Så spelar det egentligen inte så stor roll vilken tradition man har. Därför att frågan är vad Paulus tyckte. Och på det här sättet så har man byggt upp en gemensam kunskapsbank. En ekumenisk kunskapsbank. Och den här Fitzmaier, han är ganska modest tycker jag i sin kommentar så långt som jag har läst. Så att han utnyttjar eller använder sig av den här ekumeniska kunskapsbanken. Så ni behöver inte vara rädda för att det är en jesuitpater. För skulle ni jämföra honom med en evangelikal så är det i stort sett samma resultat. Och är det någon gång så att det skulle lysa igenom så tror jag att jag kan visa på det också. Men ni ska få höra mera här nu vilka olika infallsvinklar man kan ha. Och då ska ni få ett antal olika infallsvinklar. Det första är egentligen den lutherska i sådana fall. För Romarbrevet har ju haft en enorm betydelse för kristenheten eftersom det är så pass utförligt i sin utläggning av evangeliet. Det är en sån fantastisk presentation av evangeliet. Och Martin Luther fick ju, kan man säga, en radikal omvändelse, det kan man nog säga, just genom att studera Romarbrevet. Och just genom att studera Romarbrevet 1, vers 16 och 17. Och vers 16 och 17 i Romarbrevet 1 anges av praktiskt taget alla kommentatorer som själva temat för Romarbrevet. Då kan vi väl läsa vad som står där. Då står det... Ja, nu har jag två ord, jag läser folkbibeln här då. Vers 17. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Vi ska kommentera versens innehåll när vi kommer så långt i texten så att säga. Men redan nu så ska jag säga att den latinska översättningen, alltså Versio Vulgata, som gjordes på 400-talet och som var den som Luther använde i första hand. Den latinska översättningen talar om rättfärdighet från Gud med orden justitia dei. Justitia är rättfärdighet, det är Guds. Alltså Guds rättfärdighet, justitia dei. Och då hör ni förmodligen på en gång att justitia, ja men det är ju en juridisk term. Och det var så det uppfattades av Luther också. Så Luther, han hade det jättejobbigt med den här bibelversen. För han uppfattade den bibelversen på ett juridiskt sätt, det vill säga rättfärdighet från Gud. Att Gud i sin rättfärdighet förväntar sig utav oss att vi också ska vara rättfärdiga. Vi ska leva upp alltså till en viss moralisk standard. Vi ska svara emot det som Gud vill att vi ska göra. Och han tänkte då i termer av att leva upp till normen och att komma till korta och att få dåligt samvete eller att bli bestraffad och så vidare. Det var den liksom världen som han levde i. Sen var han ju oerhört kunnig. Han kunde ju både hebreiska och grekiska och föreläste på universitetet i Wittenberg över bibelböckerna. Och han föreläste bland annat över Saltaren. Och då när han läser i Saltaren 5, jag tror vi kan slå upp det. Saltaren är ju inte skriven på latin och inte skriven på grekiska heller, utan är ju skrivet på hebreiska. Och då när han läste i Saltaren 5, vers 9 så läste han: Herre, led mig genom din rättfärdighet för mina förföljares skull. Och på hebreiska så heter rättfärdighet sudaka. Men sudaka är inte en juridisk term. Och det visste Luther. Utan det är en gemenskapsterm. Det handlar om förbundet, gemenskapen mellan Gud och människan. När Gud och människan är i förbundet, då råder rättfärdighet. Så rättfärdighet är en beteckning på den gemenskapen. Har ingenting med juridik att göra. utan det har att göra med att man håller sig till förbundet. Nu var det ju lite si och så, som ni vet, med Israels folk. Man höll sig inte till det här alla gånger. Men det som Gud, men det som visar sig är ju att Gud är trofast, så Gud höll fast vid förbundet trots att Israels folk bröt förbundet. Och detta att Gud håller fast vid sin rättfärdighet, det heter på hebreiska berit och det översätts med nåd. Det är ju en nåd att Gud håller fast vid förbundet. Och det är alltså nåden som kännetecknar förbundet. Och plötsligt börjar Luther upptäcka att det handlar om Guds kärlek och om Guds nåd. Att han upprätthåller förbundet fastän vi inte kan leva upp till det. Och så finns det ett annat bibelställe, om du tittar i Jesaja 61. Jesaja 61, där står i vers 10. Jag gläder mig storligen i Herren. Min själ fröjdar sig i min Gud. Ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel, lik en brudgum med högtidsbinden på sitt huvud, lik en brud som pryder sig med sina smycken. Han har svept in mig i rättfärdighetens mantel. Och plötsligt så ser Luther att Gud liksom sveper in människan i sin rättfärdighetsmantel. Det vill säga han rättfärdiggör människan av nåd i sin kärlek och håller fast vid förbundet. Ja, men nu är vi långt borta från det där med justitia, med rätt och räfst och rättarting och att leva upp till kraven eller att bli bestraffad. Det är två helt olika världar. Och det här upptäckte Luther, och det var det som förvandlade hans liv. Han såg plötsligt att Gud kläder honom i rättfärdighetens mantel. Alltså rättfärdiggörelsen är Guds frälsande handling. Det är Guds sätt att frälsa oss. Och så står det så här i en mening då där i Luthers egna skrifter. Han skriver: då kände jag mig helt och hållet född på nytt, och genom öppna portar trädde jag in i paradiset självt. Då visade hela skriften för mig ett helt annat ansikte. Så det var inte bara så att Martin Luther upptäckte det här i den här versen, utan han upptäckte det på ett sånt stort och gränslöst sätt så att han läste hela skriften, hela gamla testamentet och hela nya testamentet i ett helt nytt ljus. Kan ni förstå vilket skifte liksom i hans sinnesvärld? Och sen är ju det här i stor utsträckning startskottet för det som vi kallar för reformationen. Så det här har ju gjort att just den här versen i vår lutherska tradition har blivit inte bara nyckeln till att tolka skriften, utan det har ju faktiskt blivit som ett kriterium på vem som är en rätt kristen. Ja, det är den som är rättfärdiggjord utav Gud, va? Det har blivit sån, det är liksom kärnan i själva evangeliet. Sen hade han ju då efterföljare. Ja, förresten, det fanns en som hette William Tyndale. Han har fått ge namn till en hel kommentarserie där hela både gamla och nya testamentet är kommenterade vers för vers. Det är Tyndale New Testament Commentaries. Han levde samtidigt med Luther och han tolkade romabrevet strikt dogmatiskt. Det betyder att inte juridiskt, inte i gemenskapen i det här ljuset som Luther upptäckte, utan dogmatiskt, alltså i termer av rätt och fel lära. Den rätta läran hittar vi i romabrevet, om vi nu håller oss till romabrevet. Och en av Martin Luthers lärjungar, alltså Philip Melanchthon, han skriver i en kommentar om romabrevet, så skriver han att den utgör summan av den kristna läran. Eller på engelska då, a summary of all Christian doctrine. Alltså summan av de kristna doktrinerna, av den kristna läran. Och det är klart att, förstår ni själva, ni känner väl det redan, man smakar på det, så blir det ju väldigt mycket med den rena läran. Och så var det under 1500- och 1600-talet och framöver. Och det är många som har förstått Romarbrevet just på ett dogmatiskt sätt, att här får vi den rätta läran i den rätta kristna tron, så att säga. Men då skriver Fitzmaier då, frånsett att han är katolik och inte lutheran och har luthersk lära i den meningen, men han skriver så här att han tror inte att det här är riktigt, för han ställer frågorna, men om det här är en dogmatik, en lärobok, lärobrev i den meningen, varför skriver då Paulus ingenting om kyrkan och församlingen? Varför skriver han ingenting om nattvardsfirandet? Varför skriver han ingenting om Jesu återkomst? Allt sånt där som finns liksom i den kristna tron, i trosläran. Så kanske är det så då att Romarbrevet egentligen inte alls är någon dogmatik, fastän det har tolkats så. Sen ska ni få nästa steg i utvecklingen. Och då handlar det om en tysk teolog som för mig faktiskt var okänd, som heter Baur. Och den här Baur, han skrev en kommentar 1836. Och det att jag nämner det här och det här årtalet beror på att här ändrar sig infallsvinkeln till Romarbrevet igen. Han bryter alltså med det här att det skulle vara en dogmatik, och han säger att man måste ta hänsyn till den historiska situationen. Alltså, vad är situationen? Varför skriver Paulus det här överhuvudtaget? Och hur ser det ut i Rom? Det pratade vi om förra timmen. Och vad är Paulus syfte med Romarbrevet egentligen? Och det betyder, när han ställer den typen av frågor, så betyder det att tolkningarna eller infallsvinkeln till Romarbrevet gled bort ifrån den dogmatiska synen och blev till det som kallas för den historisk-kritiska forskningen. Han är alltså en av de första. Och den historisk-kritiska forskningen, som jag då, kanske, ni kanske anar att jag har liksom, säger det här lite negativt. Men den historisk-kritiska forskningen är ju helt okej. Alltså det som är problemet med den är ju att den är den enda forskningen som vi har fått i vår prästutbildning. Nämligen inställningen att vara kritiska mot skriften. Och det är ju inte så vi vill att det ska fungera i våra tjänster. Vi vill ju tro på skriften. Vi vill lära oss att förstå skriften med hjälp av kyrkans tro och så vidare. Men det får man ju inte göra i präst- eller pastorsutbildningarna. Utan det har varit den historisk-kritiska forskningen som har varit allenarådande mer eller mindre. För det är ju vetenskapligt. Men som sagt, allting har två sidor. Det finns ju mycket gott med det också. Men den här Baur, han bröt udden av den här dogmatiska, läromässiga förståelsen och ställde en helt annan typ av frågor. Och det passade ju som hand i handske för de teologiska utbildningarna under slutet på 1800-talet och hela 1900-talet. Jag säger inte 2000-talet. Det kanske fortfarande är så att den historisk-kritiska forskningen dominerar. Men faktum är, när man läser kommentarer till bibelböckerna som vi gör nu, så börjar man lämna det. Man börjar ställa andra typer av frågor igen. Och det ska ni få höra om också. Jag ska bara nämna om, innan jag nämner om hur det har ändrat sig, så ska jag nämna om en annan forskare som heter Dodd. Han är född 1884 och dog 1973. Så att han har ju verkat mycket under 1900-talet. En känd och mycket erkänd teolog på alla de sätt. Nytestamentlig forskare. Han betonade att Romarbrevet var Paulus sätt att introducera evangeliet. Alltså han satt inte fast i den historisk-kritiska forskningen, utan han talade om det utifrån kyrkans perspektiv och menar att det här är Paulus beskrivning utav evangeliet, inte i dogmatisk mening, men som en introduktion till det kristna livet. Och kapitel 5, 6, 7, 8, det här ska vi gå igenom sen i detalj, handlar ju i stor utsträckning om vad det är att vara en kristen. Men också det här perspektivet tonas ner av Fitzmaier, som är den kommentar som jag har läst mest i. Och varför tonar han ner det? Jo, han säger så här: varför skulle Paulus behöva introducera evangeliet för församlingen i Rom? Var han så osäker på om de verkligen var kristna i Rom? Har vi inte precis nyss konstaterat att var det Aristobulus eller vem var det? Det var någon där som till och med hade blivit kristen innan Paulus. De var förmodligen väl förtrogna med evangeliet i församlingen i Rom. Och om de är väl förtrogna med evangeliet i församlingen i Rom, då behöver ju inte Paulus introducera det. Och skulle han vara så fräck så att han introducerade om han ens misstänker att det finns kristna församlingar där? Skulle han komma med någon sorts ovanifrån perspektiv då? Nej, Fitzmaier köper inte heller den tanken. Sen så kom jag in då på två svenskar som haft stor betydelse. Den första är en professor som ni kanske känner igen namnet på, som heter Anders Nygren. Han blev ju biskop sedan i Lund också. Exeget, bibelforskare. Han levde 1890 till 1978. Så han blev, eller han levde ju långt in på vår tid, höll jag på att säga. Och den kommentaren som han skrev, det är den första kommentaren som jag läste när det gällde Romarbrevet. Och det måste jag ha läst någon gång under åren i Hjälmsö, där kanske 1989 eller 1990 eller där någonstans, va. Men hans kommentar är skriven 1947. Och där visar han hur han går igenom kapitel 1, 2, 3, 4 och sedan 5, 6, 7, 8. Och han gör det på ett sådant sätt så att praktiskt taget alla kommentatorer är överens idag om att det här är ett riktigt sätt att beskriva det som händer. Det som har varit svårigheten är kapitel 9, 10 och 11, som handlar om Israel och Israels utkårelse. Vad har det så att säga med det kristna livet att göra? Och det har man, då har de här historiskt kritiska forskarna, de har tyckt att ja, det är nog ett tillägg. Liksom. Det hörde nog inte hemma från början och så, va. Men här har det alltså svängt. Och Anders Nygren var nog en av de första, för han skriver i sin kommentar att om det är så här att i kapitel 1, 2 och 3, där blir vi övertygade om att alla, både judar och greker, är syndare. Kapitel 4 handlar ju om hur Abraham kom till tro genom tron, rättfärdiggörelsen genom tron. Och då var det ju inte laggärningar. För Abraham var ju en som blev rättfärdiggjord genom tron. Och sen i kapitel 5, 6, 7, 8 så talas det om att vi är befriade ifrån Guds vrede kapitel 5, synden kapitel 6, lagen kapitel 7, döden kapitel 8. Så det är en beskrivning av hur det kristna livet uppstår och ett sätt för Paulus att visa hur man blir rättfärdiggjord genom tron och hur man den rättfärdige lever genom tron. Och så säger han så här, då uppstår frågan, ja men hur går det då för Israel? Och därför så faller kapitel 9, 10 och 11 in på ett naturligt sätt. Det är alltså inte konstigt längre, utan det ligger i förlängningen. Det är liksom den frågan som uppstår när han har gått igenom 8 kapitel. Och det här var nog banbrytande på den tiden, 1947. Och han gör alltså klart att de Guds löften, Paulus gör klart att de Guds löften som gavs till Israel och som han talar om i kapitel 9-11, de är inte emot att man blir rättfärdiggjord genom tron. Utan Guds löften har ju handlat om detta, så att det blir liksom en naturlig följd, det blir som en god cirkel alltihop. Och sen då efter den här genomgången så kommer kapitel 12, 13, 14, 15. Det är ju där som det handlar om det kristna livet lite mera, tillämpningen så att säga. Och det där kunde Anders Nygren lägga ut, och det är som sagt var gångbart och hållbart än idag. Sen händer någonting som blev mer. Mer omvälvande än vad man kanske först förstod. Och mer omvälvande än vad de flesta präster och pastorer än idag har förstått. Vi befinner oss i ett skifte. Och hör och häpna, det är faktiskt en annan svensk som är upphovet till den här omvälvningen. Och det är en forskare, sedermera biskop i Stockholm, som heter Christer Stendahl. Känner ni igen hans namn? Han var ju nytestamentlig forskare innan han kom till Stockholm och blev biskop där under de, jag tror det var 4 sista åren som han tjänstgjorde. Han skrev redan 1963 en artikel, en vetenskaplig artikel med titeln Paul Among Jews and Gentiles. Paulus bland judar och hedningar. Och hans grundtes är helt enkelt så enkel som att Paulus var ju jude. Och han lämnade aldrig den judiska tron. Hans uppgift som jude var att förmedla evangeliet till hedningarna. Men aldrig att lämna judendomen och bilda någon kristen kyrka. Han till och med, det är ju så när man skriver en artikel så här och den blir så banbrytande att han blir liksom övertydlig på en del ställen. Men jag ska ge ett exempel på den där övertydligheten. Han säger att Paulus blev aldrig omvänd. Utan han fick en förnyad kallelse. Han var ju en rätt trogen farisé. Han levde ju i förbundet. Men han var blind för vem Herren Jesus Kristus är. Det som händer i mötet med Herren Jesus Kristus, det är inte att han omvänder sig i den meningen att han lämnar den judiska tron och går över till en kristen tro. Det är ju så man använder ordet omvändelse. Utan det som händer är att han förstår vem Jesus Kristus är och han får en förnyad kallelse som handlar om att han ska föra ut den uppenbarelsen till hedningarna. Det är viss skillnad i tankegången, eller hur? Han har så att säga aldrig varit fel, Paulus. Han har varit rätt hela vägen. Men han förföljer de kristna i oförstånd. Men när han upptäckte vem Herren Jesus är, då fick han också en förnyad kallelse, nämligen att gå ut med det han hade upptäckt till hedningarna. Det som händer då när han skriver Romarbrevet, det är ju att han upptäcker att hedna kristna börjar liksom bli i majoritet där i Rom. Och de har ju börjat andas ersättningsteologi, för de hade ju brutit med judarna. Efter att de hade blivit utvisade från Rom, berättade om det förra gången, så kommer de tillbaka. Då var de inte välkomna i den judiska gemenskapen, utan de blev kristna husförsamlingar som bestod mest av hedna kristna. Men det blev hedna kristna som slog sig för bröstet på ett överlägset sätt i förhållande till judarna. Det är vi som har den rätta tron. Judarna vill inte ha med oss att göra. Och här börjar det liksom glida isär, det judiska och det som sedan blir den kristna kyrkan. Men Paulus står ju på judarnas sida. Så han vill ju inte att det ska bli en speciell kristen gemenskap. Utan han skriver Romarbrevet för att visa judarna och indirekt också hedningarna hur de hör samman med det judiska folket. Och det är syftet med Romarbrevet. Ja, men så skriver Christer Stendahl så här då. Jag ska säga det också. Det betyder att Romarbrevet handlar inte om rättfärdiggörelsen genom tro. Utan Romarbrevet handlar om hur hedningarna kan bli frälsta. Hur det ingår i Guds plan. För det var ju det som var stora frågan. Hur passar hedningarna in i Guds plan? Det var där motståndet fanns mot Paulus. Så Paulus ska alltså försöka förklara för hedningarna och för judarna hur hedningarna ingår i Guds frälsningsplan och hur de också ska vara med i förbundet. Det här skriver han om i kapitel 9, 10 och 11, olivträdet, och vi ympas in då i olivträdet. Ni känner igen de texterna. Så själva syftet med Romarbrevet är kapitel 9, 10, 11. Det som 50 år tidigare var obegripligt och som man betraktade som ett tillägg blir nu plötsligt själva centrum och orsaken till Romarbrevet. Och han går så långt, Stendahl, så han säger att kapitel 1 till och med 8 är ju häftiga kapitel. Det är bara ett förord till det som är hans ärende, nämligen kapitel 9, 10 och 11. Och så plötsligt så har ett annat ljus över hela tolkningen. Ja, men betyder det då att det här med rättfärdiggörelsen genom tron inte är viktig? Nej, han upphäver inte det på något sätt. Det är visst viktigt. Men poängen med den utsagan, det är ju att han vill visa judarna särskilt att man kan bli upptagen i förbundet genom tro. Man måste inte göra lagen eller laggärningarna, utan man kan bli upptagen genom tro. Och eftersom man kan bli upptagen genom tro, så kan ju också hedningarna bli upptagna, de som är utan lag. Det är hans poäng, så att säga. Så de här kapitlen då, särskilt kapitel 4 får man väl säga, men även fortsättningen sedan, som handlar om att leva genom tron, att bli frälst eller förklarad rättfärdig genom tron, det är bara för att han vill visa judarna att hedningarna faktiskt kan bli upptagna i förbundet, att de kan bli frälsta. Sen när det gäller lagen, jag kan visa på ett ställe, på ett par detaljer där i Romarbrevet 1, om vi nu bara håller oss till det. Så står det till exempel i vers 25. Här handlar det då om Guds dom över hedningarna och Guds vrede uppenbaras i alla synder och så vidare. Och Gud utlämnar dem i vers 24 så att de följer sina begär. Och vers 25, de byter ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evigheter. Amen. Just det uttrycket, han som är välsignad i evigheter. Amen. Det är ju ett typiskt judiskt uttryck. Judarna talar ju, de tar ju inte Guds namn i sin mun. Och när man talar om Gud eller nämner Guds namn med förvrängning, man säger Adonai och säger inte det riktiga namnet, man säger Adonai som ett nonsensbeteckning, så har man alltid med som är välsignad i evighet. Han är alltså fortfarande en praktiserande jude, som en observant jude som följer lagen och som lever judiskt på alla de sätt. Och som talar judiskt. Vi har hört det för nu under några år. Och det har varit som liksom en nyupptäckt då för oss kristna. Att Jesus var ju jude. Och ibland så när vi lyssnar på Göran Larsson till exempel. Så får vi se Jesus i den här bönesjalen. Med hörntofsarna och olika judiska insignier på olika sätt som Jesus levde i, och vi har inte tänkt oss Jesus på det sättet, men så beskrivs han, och ja, jo, men det är rätt och riktigt. Men så var det ju med Paulus också. Paulus är en jude och han är en observant jude. Ja, men tänker du, var inte Paulus emot detta med lagen? Sa inte Paulus att man inte skulle iaktta sabbatsbudet och matföreskrifterna och omskärelsen i Galaterbrevet? Ja, det gjorde han väl egentligen inte, utan det han säger det är att hedningarna behöver inte göra de här sakerna för att bli frälsta. Alltså laggärningarna, matföreskrifter, sabbat och så vidare har ingenting med frälsningen att göra. För frälsningen ger Gud som en fritt utav en gåva. Problemet var ju att det fanns hedningar som började gå in under lagen och börja iaktta matförskrift. Vi har ju såna, finns ju svenskar då, kristna svenskar som inte är judar, som också börjar gå in under lagen och ska iaktta sabbaten och matförskrifterna och alltihopa, va. Det kallas för att judaisera. Och det var de Paulus skrev så hårt emot i Galaterbrevet. För han menade att börjar man iaktta såna där saker när det handlar om min frälsning och min relation till Gud, då är jag på en villoväg. Men det är ju hedningarnas perspektiv. Men ur hans eget perspektiv så har han ju alltid levt under det här. Och han visste mycket väl att han hade blivit frälst utav nåd. Inte på grund av laggärningar. För han hade iakttagit matföreskrifter och sabbatsbud i hela sitt liv. Också när han mötte Jesus på vägen till Damaskus. Men han visste att det där mötet med frälsaren Jesus Kristus, det fick han inte på grund av att han hade hållit sabbaten och matförskriften, utan det här var helt oväntat. Det kom över honom som en chock faktiskt. Det var ju ren nåd som slog in i hans liv. Och allt det andra var ju ingenting värt, om man nu tänker i frälsningstermer. Men betyder det då att det var inte var någonting värt överhuvudtaget? Nej, det kan man inte säga. Matföreskrifter och sabbatsbud och alltihopa det är fortfarande giltigt för judarna. Men det ger inte frälsning. Det är inte vägen till att bli ha rätt relation till Gud. Utan de här, som heter på engelska, religious instructions, alltså de här instruktionerna med sabbat, det är sånt som kan vara nyttigt eller som är påbjudet, som vi ska livsamma med livsstilen att göra, men det har inget med frälsningen att göra. Ja, har vi något bibelvers på det? Ja, titta här i Romarbrevet 1 då. Då får vi gå till kapitel 3. Här ska vi komma in på i detalj sen när vi kommer till kapitel 7, men du kan ju redan nu se sista versen i kapitel 3, alltså vers 31. Då skriver Paulus: sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Så han är ganska tydlig på det sättet. Och den som väckte det här sättet att tänka om Paulus, det var alltså Christer Stendahl i en uppsats, vetenskaplig uppsats 1963. Sen hände det att den ena forskaren efter den andra naturligtvis på en gång insåg att ja, men Paulus, han var nog jude. Så man började läsa Paulus och Paulusbreven ur ett judiskt perspektiv. Och då upptäcker man att den där Stendahl, han har ju rätt. Och några av dem, jag kan nämna två stycken forskare. En som heter Sanders, som skrev en bok som heter Paul and Palestinian Judaism. Kom 1977. Och i den så gör han upp de fördomar som finns bland de kristna när vi säger att judarna är lagiska. Han säger att det är de inte alls det, utan när en jude lyder lagen så är han inte lagisk. Utan när en jude lyder lagen, då är han lydig. Så enkelt var det. En jude kan aldrig vara lagisk. Det är hedningarna som kan vara lagiska. Hedningarna har ingen lag, men om de trots att de inte har någon lag börjar göra matföreskrifter och sabbater för att blidka Gud, då är de lagiska. Så laggärningar är ett ord som Paulus använder om hedningarna, inte om judarna. Det finns mycket lagiskhet i våra sammanhang, att vi ska vara duktiga kristna, fastän vi inte har någon lag. Vi står inte under lagen. Och ändå så ska vi liksom göra saker och ting för att vara duktiga kristna. Det är farligt. Vi ska också vara lydiga. Men inte mot den judiska lagen. Ja, det kan vi kanske vara på ett sätt. Men det är inte det som är vårt rättesnöre. Utan vårt rättesnöre, det är ju evangeliet. Vi talar ju om en trons lydnad. Inte om en lagens lydnad. Utan evangelisk lydnad. Att vandra i anden är vad vi talar om. Att vara lyhörda för den heliga ande och vandra efter anden. Det är vår kallelse. Så den här Sanders, han skrev alltså en hel bok om det här, där han bland annat tar upp det här. Och han säger att utgångspunkten för Paulus tänkande när det gäller judarna, det är att judarna är då, Gud har ingått ett förbund med judarna, och judarna är i det förbundet och ska förbli i det förbundet. Men när det gäller hedningarna så var ju frågan, hur ska hedningarna komma in i det här förbundet? För det finns ju bara ett Guds folk, så att säga. Ja, då ska hedningarna göra det genom tro, utan laggärningar. Och hedningarna ska komma in i förbundet, eller komma in i Kristus, som jag säger så, genom nåden och ingenting annat. Så är det ju naturligtvis för judarna också, som vi också ska se sen. Men för judarna så betyder det inte att lagen med sabbatsbud och matföreskrifter och sånt upphävs. Tvärtom så betyder det att det förverkligas. Men för oss hedningar så kan det ju inte förverkligas, utan vi kommer in utav nåd. Och det betyder att den här debatten som finns i vår tid, i våra dagar, handlar egentligen inte så mycket om ens alls om rättfärdiggörelsen, om hur man ska bli rättfärdig, som man frågade sig på Luthers tid. Utan nu handlar det nog mer om vilken ställning har lagen och matföreskrifter och hur ska vi kristna förhålla oss till etiken och vad måste vi göra och inte göra. Det är mera där diskussionen rör sig. Det fanns en annan professor som heter James Dunn. Han kom ut med en bok 1983 som heter The New Perspective on Paul. Och han tar upp det här med sabbatsbudet och sånt också. Och visar att Paulus lär och menar att det inte ska ha någon betydelse för frälsningen. Därför frälsningen är Guds eget verk från början till slut. Som det står här i 17:e versen, rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Han omfamnar oss av tro till tro. Som det står skrivet, en rättfärdig ska leva av tro. Vi kommer till det där med av tro till tro, men i en kommentar så står det tro från början till slut. Och det är ett ganska bra sätt att förstå det. Okej, då så ska vi sammanfatta eller avsluta det här med att ställa frågan nu då. Varför skriver då Paulus Romarbrevet? Vad har vi kommit fram till? Det övergripande skälet till att Paulus skriver Romarbrevet syns vara att han anser att hans gärning i Östromerska riket är fullföljd. Han har gjort 3 missionsresor. Han har gjort återbesök, han har installerat. Han vill nu lämna Östromerska riket, göra Rom till sin nya bas. Innan var det ju Antiochia och Jerusalem. Till sin nya bas för att ägna sig åt evangelisation i Västromerska riket, bort mot Spanien. Det är syftet med Romarbrevet. Det första syftet. Och sedan så vill han ju naturligtvis att de ska då vara hans förtrogna i det här missionsverket som ska gå bort mot Spanien. De ska vara hans understödjare, inte bara ekonomiskt utan i förbönen. De ska vara delaktiga i det missionsverk, fas 2 eller nästa del av hans missionsgärning till hedningarna. Och därför så skriver han det här. Sen är han också införstådd med situationen i Rom. Därför att han har ju levt i 4, kanske 5 år tillsammans med Priska och Aquila som kommer ifrån Rom. Han känner ganska väl till hur det har varit i Rom och spänningarna mellan judar och kristna. Och han har hört också, även efter att Priska och Aquila kommer tillbaka genom dem eller på andra sätt, om situationen i Rom. Och han tar upp det särskilt i kapitel 12, 13, 14. I 13:e kapitlet är ju det här med att lyda överheten. Det var högaktuellt för dem som levde under kejsaren i Rom, naturligtvis. Och det hade man olika sätt att tänka. Så det är det här som är bakgrunden till Romarbrevet. Och likaså den här rädslan att de kristna husförsamlingarna håller på att anamma någon sorts ersättningsteologi. Där man lösgör sig eller frigör sig ifrån den judiska gemenskapen. Så här skriver Fitzmaier när det gäller då. Han är ändå försiktig. Han skriver så här då. Nu är det på engelska. Jag kanske kan översätta det. Han skriver så här, slarvigt översatt nu då. Att inga utläggningar av Romarbrevet kan göras på det gamla sättet. Alltså det kapitel 9, 10, 11 var någon sorts påhäng. Det är inte något sekundärt utan det här eller några eftertankar så som det har behandlats tidigare av Bultmann, Dodd, Senney, Hedlund och andras. Utan de kapitlen är en väsentlig del av det enda evangelium som Paulus har och som han skickar till en församling i Rom som är delad mellan judar och greker. Så att han är, trots att han är modest i sina yttranden, så är han ganska tydlig som ni märker. Det har hänt ytterligare saker när det gäller bibelforskningen. Jag kanske skulle nämna om det i alla fall. Det finns en professor som heter Brendan Byrne. Och han säger det att när vi nu har släppt vår fixering vid den historisk-kristiska forskningen eller perspektivet, och det har visat sig att det är meningslöst att hålla på och kritisera texterna, för det leder ju inte till någon förståelse, så måste vi lägga vikt istället vid författarens intention, författarens sätt att uttrycka sig, författarens relation till mottagaren. Han säger att vi behöver lägga märke till relationen mellan Paulus då i det här fallet och romarna, både judarna och till grekerna. Och det här kan man se i språket, och man kan se att Paulus i romarbrevet är, om inte inställsam, så i alla fall väldigt liksom försiktig och vill ha med sig romarna på tåget, om jag säger så. Han är lite övertalande i retoriken. Han är väldigt mån om att han ska förenas med församlingen i Rom. Dels därför att han är ju hedningarnas apostel. Han har fått en uppenbarelse från Jesus på vägen till Damaskus. Han har fått en uppgift att ge evangelium till hedningarna. Och det gällde ju också hedningarna i Rom. Även om evangeliet redan fanns där. Va? Han ville inte predika där någon hade predikat tidigare. Och här fanns redan en kristen församling. Men han ville ju ändå ha full gemenskap med dem. Plus att han ville att de skulle utgöra basen för det nya missionsarbetet västerut. Nu så ser jag att klockan är slut där. Jag har en sammanfattning på 5 punkter där som svarar då på syftet med Rom, eller varför Paulus skrev romarbrevet. Men det har vi på ett sätt redan gått igenom, och det kan då istället få bli så att nästa tisdag så börjar jag i den änden med den sammanfattningen, med de punkterna. Så får ni sammanfattningen och grunden för fortsättningen sedan. Och fortsättningen sedan, det blir då snarast strukturen, hur romarbrevet är uppbyggt, och sedan så kommer vi nog in på texten också.
Du har lyssnat till Bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över romarbrevet vi har börjat nu, och det här var del 2. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen sänder vi det då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio, och jag som varit producent och tekniker heter Ulf Gustafsson. Yeah.